Ibland så är det farligt liksom att vara predikant och förkunnare. Eller egentligen kanske jag ska säga att ibland är det väldigt nyttigt att vara en predikant och förkunnare. För att ganska ofta så blir det så att det dyker upp ett ämne för predikan som kommer en själv väldigt, väldigt nära. Och där man på något sätt som predikant och enskild kristen också för den delen liksom tvingas att konfrontera sig själv och ställa sig i ljuset av Guds ord. Jag vet inte om du har märkt det, men jag har märkt att ibland kan det vara rätt smärtsamt. Och så där har det varit i mina förberedelser för den här predikan, så är det, ska jag säga, den här söndagen när jag har förberett mig för predikan. Vi ska fortsätta tala om In Control med tilläggstiteln Trons lydnad. Och det låter tungt, eller hur? Amen. Dessutom är det domsöndag idag, så det blir ännu tyngre. Och då är det rätt gott att vi åtminstone kan börja med att uppmuntra oss själva lite grann. Och påminna oss om på domsöndagen att det blir ingen, för det finns ingen fördömelse, eller det blir ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Det är gott att veta det, eller hur? Och när du har lyssnat en stund på min predikan och du känner dig lagom fördömd, så är det bra att liksom landa i det här ordet igen. Att det finns ingen fördömelse, det finns ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Och nu har min iPad gått fullständigt till nats. Det står här att jag har hållit på att predika i 121 768 timmar. Men jag ber om ursäkt för att det blev lite långt idag. Det var väldigt märkligt. Ja, någon annan får hålla tiden åt mig då. Temat In Control handlar om att Gud har kontroll alltid. Även när vi inte upplever det så. För det finns sådana tillfällen i livet när det känns som att det är ingen alls som har någon kontroll någonstans. Så är det så att Gud har kontroll. Och han vet vad han gör. Och ibland så tar det tid innan vi ser det. Och ibland så ser vi liksom inte att Gud har varit med förrän i backspegeln. Efteråt, när vi genom allt det som vi har gått igenom, så kan vi upptäcka att Gud var faktiskt där. Och det här temat började med att André Lundqvist talade lite grann om Josef. Om han som drömde. Drömmar om ett liv i ära och berömmelse och en upphöjd position, att det skulle få vara med och betyda någonting, och att det tog väldigt, väldigt lång tid, och det fanns många tillfällen i hans liv när det inte alls såg ut så som han hade drömt, men till slut så blev det som Gud hade sagt. Och sen fortsatte jag själv och predikade den andra predikan i den här scenen och talade om att tron är grunden för vårt hopp. Att tron innebär förtröstan och tillit. Det är ingenting som vi pumpar upp. Det är liksom inte en aktivitet. Det är någonting som vi är. Det finns hos oss. Och Gud ger tro som en gåva till oss. Och tro handlar om att lita på Gud och lita på hans löften. Sen förra söndagen så predikade Anna-Lena Örling och talade utifrån samma tema om beroende till Gud, att vi inser att vi är beroende av hans hand genom vårt liv. Hon talar om vila i att Gud har kontroll. Och också om en längtan att faktiskt få ge sig själv till honom och låta honom få vara Herre. Och vi har haft en text som har länkat samman de här predikningarna ifrån Romarbrevets 8 kapitel, den 28 versen. Där står att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Jag vet att jag sa när jag citerade den versen för ett par veckor sedan, att det är en sån här vers som man väldigt ofta kan hämta tröst ur. När det är lite tuffa omständigheter, när livet är lite jobbigt som det ju faktiskt är ibland, så kan man uppleva en väldigt tröst. Det kommer att bli bra. Men jag sa också att det finns tillfällen, har funnits tillfällen i mitt liv när man nästan har upplevt den här bibelversen som ett hån. Som ett slag i ansiktet, hur i all världen skulle någonting gott komma ur det som jag upplever just nu. Och så kommer man tillbaka till det här, att i backspegeln, när vi är igenom alltihopa, så ser vi ändå Guds hand och hans goda vilja med oss. Sen som min förra predikan så talar jag om att tro är att lita på Gud, det är förtröstan. Vi läste från Hebreerbrevet 11, låt mig bara repetera de bibelverserna i början av det 11 kapitlet i Hebreerbrevet. Alltså, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tro förstår vi. Och vi sa då att tron låter oss se det som inte låter sig ses. Det är det som är trons hemlighet. Att vi i tro kan se det som egentligen inte låter sig se. Så vi ska gå vidare i det 11 kapitlet i Hebreerbrevet idag. Vi ska läsa en enda vers tillsammans i det 11 kapitlet. Där den 8:e versen så står det så här. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta var han skulle komma. I tro lydde Abraham. Vet, Abraham fick ett tilltal från Gud. Och hur han fick det och exakt hur han upplevde det, det vet vi inte. Det står det inte. Men han upplevde väldigt tydligt att Gud har talat och sagt att jag ska lämna den här platsen där jag bor nu. Och så ska jag dra iväg och han ska visa mig en annan plats. Och när jag kommer dit så kommer Gud att välsigna mig. Och det kommer att bli ett stort folk utifrån mig. Och allt det, han visste någonstans det. Men grejen är att när han drog iväg så hade han inga liksom världsliga bevis. Inga synliga bevis. Han hade ingenting han kunde visa sina kompisar och vänner hemma i U. Liksom. Ja, men kolla här, så här är avtalet. Så här står det och Gud har skrivit under. Utan han hade bara sin inre övertygelse om att Gud har sagt. Tron hade låtit honom se någonting som kanske ingen annan kunde se. Men han visste. Tron är en övertygelse. En visshet om det vi inte kan se. Vi ska tala om trons lydnad idag. Det var det som ändå drev Abraham. Gud sa, han gjorde. Gud sa och han lydde. Och Paulus undervisar om att den lydnaden, trons lydnad, är faktiskt målet för hela evangeliet, för hela Guds plan för mänskligheten. Paulus skriver så här i Romarbrevet 16 kapitel. Att honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats. Och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd. För att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud den ende vise tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Evangeliet föder tro. Budskapet om Jesus Kristus som världens frälsare föder tro i människors liv. Och den tron föder lydnad. Det är vad Paulus talar om i det här sammanhanget. Han säger att evangeliet har varit en hemlighet i oändliga tider. Eller som någon översättning säger, av evighet. Och det visar, som vi har varit inne på vid några tidigare tillfällen, att frälsningsplanen, evangeliet som är Guds frälsningsplan, det är hans ursprungsplan. Det var inget som Gud plötsligt kom på när han insåg att nu är det på väg att gå åt skogen med hela mänskligheten här. Så syndiga och skumma som de är allihop. Utan det var Guds plan från allra första början. Att Jesus skulle komma och köpa oss fria ifrån synd och mörker och död. Han talar om att det finns profetiska skrifter som har talat om det här. Han menar alltså gamla testamentet. Där profeterna har talat och skrivit och berättat om det som skulle komma. Och det är lite otydligt ibland i gamla testamentet. Men det finns det. Och det visar att frälsningsplanen, Guds plan, har faktiskt funnits med och varit synlig, även om det har varit lite otydligt ibland, genom hela historien. Gud vet vad han gör. Och evangeliets syfte är att föra oss allesammans in i trons lydnad, så att Gud blir ärad. Jag skulle vilja säga för det första ändå då, att lydnad är en frukt av rättfärdiggörelsen. Och rättfärdiggörelse är ju sånt där ord som vi predikanter svänger oss med ibland, som kan vara lite svårt att förstå vad det handlar om. Man skulle kunna förklara så här. Att vara rättfärdig innebär inte att du är perfekt i dig själv, utan det innebär att vi har fått en rätt ställning inför Gud. Det vill säga blivit godkänd av Gud. Gud har satt sin stämpel på oss. Han är okej. Inte på grund av oss, utan på grund av vad Jesus har gjort. Det är det vi menar när vi talar om rättfärdighet. Och rättfärdiggörelsen är att genom tro ta emot det som Jesus redan har gjort för oss. Att ta emot gåvan som Gud ger till oss. Det är vad rättfärdiggörelse handlar om. Och lydnad är en frukt av den processen. När vi tror och tar emot det Jesus har gjort i våra liv och räknar det han har gjort som vårt, så att vi får en rätt ställning inför Gud. Det är den frukten av det blir att vi vill lyda Gud. Lydnad är en frukt av rättfärdiggörelsen. Ofta så tänker vi lite tvärtom. Vi är inte alltid medvetna om att vi tänker tvärtom. Men liksom det finns lite grann i vårt sinne och vårt sätt att fungera lite tvärtom. På något sätt att vår lydnad är det som skapar eller är grunden för vår rättfärdighet. Det vill säga om att Gud förklarar oss rättfärdiga när vi lyder hans ord och när vi följer hans befallningar. Då, liksom, när vi lever upp till normen och lyder honom, då förklarar han oss rättfärdiga. Då är vi okej. Men du vet, det är inte kristendom. Det är någon annan religion, jag vet inte riktigt vilken religion, men det är inte kristendom i alla fall. För Bibeln lär att din och min rättfärdighet, din och min ställning inför Gud, ditt och mitt okej från Gud beror 100% på vad Jesus redan har gjort för oss. Och det är rätt skönt att veta det faktiskt. Och det är när vi tror det, när vi sätter vår tro, vår tillit och vår förtröstan till honom och det han redan har gjort för oss, som vi föds på nytt och blir nya skapelse. Och då är grejen att vi blir inte perfekta. Har du märkt det? Du som har varit en kristen kanske under en längre tid. Om du blev kristen igår har du inte märkt det än. Men om man har varit kristen ett tag så upptäcker man att man blir inte perfekt. Man blir inte felfri. Men tron och rättfärdiggörelsen genom tro föder liksom en ny inriktning i våra tankar. Det som Bibeln kallar för ett förnyat sinne. Den föder någonting, en ny inriktning i vårt känsloliv och i våra handlingar. Vi vill lyda Gud. Vi vill följa honom. Vi vill leva så som han har kallat oss att leva. Och lydnad kan man säga, det är en frukt som visar att vår tro är levande. Jakob skriver i sitt brevs andra kapitel att tron i sig själv är död. Om du har en tro som bara håller för sant att Gud finns och att Jesus är snäll och alltihopa där. Det är i sig självt ingenting. Men den tron som har gärningar, det vill säga när vi börjar handla i vår tro. Börjar leva i vår tro, börjar handla utifrån vår tro. Så blir det någonting av det. John Piper har skrivit så här. Och citerar delvis Martin Luther, så här, tron alena rättfärdiggör, men den tro som rättfärdiggör är aldrig alena. Den åtföljs alltid av det nya livet. Och så citerar han Romarbrevets 6:4 där det står att vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväxtes från de döda genom faderns härlighet. Alltså tron föder ett nytt liv, ett nytt sätt att leva. Det är vad tron vill göra i våra liv. Föda ett nytt sätt att leva. Ett liv i överlåtelse och lydnad till Gud. För det andra så vill jag säga att lydnad är en frukt av kärleken till Jesus. Jesus säger själv i Johannes 14, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Det vill säga, om ni älskar mig, kärleken till mig kommer att göra att ni gör som jag säger. Det är en underbar grej om man skulle kunna använda till alla människor som liksom finns i ens familj. Så här, om du älskar mig så gör som jag säger. Funkar inte så bra i alla lägen. Men när Jesus säger det så finns det en tyngd i det. Om ni älskar mig så gör det jag säger. Lydnad är en frukt av kärleken till Jesus. Och vi vet, Bibeln säger att vi kan älska honom och varandra också för den delen. Men vi kan älska därför att han först har älskat oss. Du fanns i Guds hjärta långt innan han fanns i ditt. Vi älskar för att han först har älskat oss. Och då blir lydnad, som ju är ett ganska jobbigt ord. Jag tyckte det var jättejobbigt när jag var liten och mina föräldrar sa att jag skulle lyda. Det var alltid jobbigt, det var alltid någonting som man inte ville. Eller hur? Inte du förstås, men för mig var det så. Jag var ganska rebellisk, du var ju inte det. Men den lydnad som Bibeln talar om, det är en lydnad därför att jag vill. Inte för att jag måste. Med mina förberedelser för den här predikan så har jag läst ganska mycket av Spurgeon. Och det kan jag rekommendera för de som nu orkar. Och bland annat så har jag läst hans fantastiska predikan som heter The Obedience of Faith. Trons lydnad, som han höll den 21 augusti 1890 i Metropolitan Tabernacle i Newington. Kommer du ihåg den också? Ja, precis. Och det säger han bland annat så här, och det här är bra. Trons lydnad springer ur en inre övertygelse, inte från ett yttre tvång. Alltså lydnaden till Jesus och till Gud och till hans ord är inte ett slaveri. Det är inte ett tvång. Vi lyder inte i rädsla för ett straff. Har du tänkt på hur mycket lagar det finns i vårt samhälle som vi följer bara för att det blir lite jobbigt om vi inte gör det? Eller? När jag körde hit i morse, jag körde hit vid 5:30 tiden i morse, jag vill bara nämna det som ett exempel på när man bör stiga upp på vånarna. När jag körde hit vid 5:30 i morse så är det så här, jag vet inte om du har varit med om det, men Lund 5:30 en söndag morgon. Det är en spökstad. Det fanns inte en bil på gatorna. Inte en människa såg jag till. Och liksom stoppljusen lyste grönt hela vägen så här. Jag hade ju väldigt lätt liksom kunnat ligga i 75, 80, 90, 95 kilometer i timmen i min bil. Den går inte mycket fortare än så, men ungefär så hade jag kunnat göra. Men det gjorde jag inte. Alltså det fanns ingen trafik någonstans. Jag mötte inte en enda bil på hela vägen från Norra Fäladen och hit in. Det var en kille som jag såg här, men han var rätt långt bort i en kostym som nog var snygg igår kväll när han tog den på sig. Men nu var den inte snygg och inte han heller. Men jag hade kunnat köra hur fort jag ville, men jag gjorde inte det. Varför? Därför att någonstans inne i mitt huvud fanns den här medvetenheten. Det finns en liten, minimal, men dock det finns en risk att det står en polis någonstans och har någon fartkontroll. Så jag höll mig på 50. Ungefär. Men det var inte om mitt hjärtas övertygelse om att detta är rätt. Jag älskar den svenska lagboken. Jag älskar trafikförordningen. Jag har den i mitt liv. Jag viker inte av vare sig höger eller vänster. Därför att det här är mitt liv. Utan jag höll den därför att det fanns en risk att om jag bröt den så skulle jag bli bestraffad. Är du med mig? Är det någon som känner igen sig i det här? Ja, tänkte väl det. Så här säger Paulus i Romarbrevet 8. Ni har inte fått en slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Det är en lydnad till Jesus utifrån kärlek. Att vi älskar honom. Och vi vill göra det han vill, därför att då vet vi att då blir det bra. Varför då, för det tredje, eller vilken punkt jag nu är på, är lydnaden viktig? Och innan jag svarar på det så skulle jag vilja påminna om ett löfte som Gud har gett oss i Jeremia 29 kapitel. Där Gud säger, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Varför är lydnaden viktig? Jo, den är viktig därför att vi tror, för det första, att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Därför att vi tror att Gud är god. Och han har en god plan för våra liv, för att ge oss en framtid och ett hopp. Det är viktigt därför att vi tror att ibland så för Gud oss faktiskt ut ur, men oftast rakt igenom svårigheter, motgångar, prövningar, livets elände. Men han tar oss igenom. Vi tror på det. Vi tror att Gud har en plan för varje människas liv. En god plan för varje människas liv. Men här är grejen med lydnad. Att Guds plan för ditt och mitt liv sker inte per automatik. Det är liksom inte en kristen variant av inshallah som vi predikar. Det sker inte per automatik. Och om vi vill ha Guds kontroll över våra liv, om vi vill leva i erfarenheten av att Gud faktiskt har kontroll, så sker det inte per automatik. Utan det sker när vi samarbetar med hans goda vilja. Är du med mig? I Hebreerbrevets 11 kapitel som vi tittar lite grann på, så finns en massa exempel på människor som har haft tro och som har handlat i tro. De flesta av dem fick aldrig se det de trodde på, men det kom sen. Men grejen är att de här exemplen i Hebreerbrevet 11, om du läser det när du kommer hem sedan, så ska du se att vad deras lydnad är en del av Guds frälsningsplan. Och jag blir rätt förundrad när jag läser och upptäcker att ibland är det precis som att Gud sätter allt på spel genom att lita på en enda människas överlåtelse och lydnad. Sen om Gud hade liksom kunnat fixa det, hade han säkert, för Gud gör vad han vill. Men Gud liksom sätter ändå allt på spel genom att lita på en människa, på hans eller hennes överlåtelse och lydnad. Och jag skulle vilja säga det här, och det här är viktigt, och det är egentligen det här som är mitt ärende med predikan idag, att Guds plan sker och fullbordas när vi gör det han säger. Guds plan sker och fullbordas när vi gör det han säger. I mars i år så hade vi som tema under hela månaden Jakobs brev. Och då läste vi bland annat det här ifrån Jakobs brevets första kapitel. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, så liknar en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som därmed blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Vi sa då i mars att ordet i sig själv, Guds ord i sig själv, skapar ingen förändring. Utan det är när vi applicerar ordet, när vi gör vad ordet säger, som förändring och förvandling sker. Låt mig ge dig ett exempel, och det här kommer väldigt nära mig själv. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Hur många gånger har du och jag bett den bönen? Jag har bett den så många gånger. Många, många, många gånger. Men det finns tillfällen när jag har bett den bönen, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Och samtidigt som jag har bett den bönen och använt de orden, så har jag liksom i samma ögonblick slutit till det där hemliga rummet i mitt eget inre. Låt din vilja ske här och här och här. Men rör inte det här. För det är mitt eget. Det tar jag hand om själv. Och kanske är det just det rummet som Gud skulle behöva få röra vid. Just den synden. Eller just det området i mitt liv som Gud skulle behöva få ta hand om. För att hans goda vilja ska kunna ske i mitt liv. Men istället så har jag bett, låt din vilja ske så som i himmelen, så och på jorden, utom just på det här området. Och just här i min förberedelse, när jag satt och förberedde prediken, så dök helt oväntat faktiskt Anders Frostensons adventsalm upp i mitt medvetande. Och det var väldigt oväntat, åtminstone för mig. Men lyssna. Och nu blir det jobbigt för de som sitter och tolkar här. Hänger med. Jag ser till när det är något som är jätteviktigt att det kommer med. Han skriver så här, och du känner nog igen den här. Jesus från Nazaret går här fram. En som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagna sår. Själ som var bunden, var trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Och så kommer den här versen. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vårt hemligt rum. Upplåt vårt hemligt rum. En jobbig predikan idag. Jag tror att den är rätt nyttig faktiskt. Jag tror den är väldigt nyttig. Jag gör det lite jobbigare till. När jag ändå håller på med. Ibland tror jag vi försöker kompensera för olydnad på vissa områden genom att vara extra lydiga på andra områden och liksom vara ännu mer nitiska på andra områden. Jag sa att jag hade läst Spurgeon den här veckan, och det har jag. Han skriver så här, häng med nu för det här är skarpt. Och nu är det inte jag som skjuter skarpt på dig, det är Spurgeon. Det är bättre att ha den tro som lyder än den tro som förflyttar berg. Jag skulle hellre ha den tro som lyder än den tro som överhopar Guds altar med offer och parfymerar hans gårdar med rökelse. Jag lyder hellre Gud än regerar ett imperium, för trots allt är den mest upphöjda suveränitet en själ kan inta, detta att råda över jaget genom att utveckla en trons lydnad till den högsta. Vår lydnad och vår överlåtelse, vår förtröstan på Gud kommer inte att bli perfekt i det här livet. Vi kommer att misslyckas, både du och jag. Och det är så gott att på nytt igen få påminna sig om det som vi läste i inledningen här. Det finns ingen fördömelse. Det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. För Bibeln lär oss att Jesus var lydig i vårt ställe. I Filipperbrevet 2:8 så står att han var lydig till döden, döden på korset. Och därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som är över alla andra namn. Och därför ska alla knän böjas och varje tunga bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Samtidigt så säger Jesus i Lukas 6: varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Trons lydnad gör dig fri. Trons lydnad förlöser Guds vilja och plan för ditt liv. Kärleken till Jesus vill föra oss in i en trons lydnad där han fullt ut får vara Herre i våra liv. Så kanske är det dags att öppna upp det där hemliga rummet i ditt inre.